Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Systemology av David Genuns är en praktiskt inriktad affärsbok om hur små och växande företag kan bli mindre beroende av ägaren och enskilda nyckelpersoner. Bokens utgångspunkt är välbekant för många företagare. Vardagen fylls av frågor, felrättningar, överlämningar och beslut som ständigt måste passera samma personer. Genuns argumenterar för att problemet sällan löses genom att ägaren själv skriver fler instruktioner. Istället behövs en metod för att välja rätt processer, få kunskap ur medarbetarnas huvuden och göra arbetssätten användbara i vardagen. Ramverket omfattar fyra mognadsnivåer, från ett verksamhetstillstånd som präglas av överlevnad till en verksamhet som kan fungera och utvecklas utan ständig ägarstyrning. Därefter presenteras sju steg från att definiera kritiska flöden till att optimera dem. Boken ligger nära traditionen från The E-Meet, men skiljer sig genom sitt starka fokus på själva genomförandet, ansvarsfördelningen och dokumentationsarbetet. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, fyra nivåer visar varför dokumentation ensam inte räcker. Genuns beskriver systematisering som en utvecklingsresa i fyra nivåer. I överlevnadsnivån är företaget i praktiken bundet till ägarens kapacitet. Ägaren jagar affärer, levererar, löser problem, fakturerar och hanterar nästa kris. På den stationära nivån finns ofta kompetenta medarbetare och fungerande rutiner, men kunskapen är personlig och odokumenterad. När någon slutar, är sjuk eller får för mycket att göra, försvinner en del av verksamhetens förmåga. Den skalbara nivån innebär att processer är dokumenterade, men att verktygen fortfarande kan vara tröga och användningen kräver påminnelser. Det är en viktig distinktion eftersom ett dokumentarkiv inte automatiskt förändrar hur människor arbetar. Målet är den säljbara nivån, där verksamheten består av sammanhängande system som människor kan följa, mäta och förbättra. Benämningen handlar inte bara om att förbereda en försäljning. Ett företag som kan fungera utan att en viss person håller ihop varje detalj blir också mindre sårbart, enklare att introducera nya medarbetare i och lättare att leda. Modellen ger därför läsaren ett sätt att bedöma nuläget utan att låtsas att alla företag behöver börja från noll. Den förklarar också varför tillväxt ofta blottlägger svagheter som mindre team tidigare kunde hantera informellt. För det andra, kritiskt kundflöde begränsar arbetet till processerna med störst effekt. En av bokens mest konkreta principer är att inte försöka dokumentera hela företaget på en gång. Genuns menar att ett sådant projekt lätt blir övermäktigt, särskilt i ett mindre företag där de mest erfarna personerna redan är hårt belastade. Istället ska företaget först definiera sitt kritiska kundflöde. Det innebär att man kartlägger kundens väg från uppmärksamhet och första kontakt till försäljning, betalning, leverans och återköp eller fortsatt relation. Kartan behöver inte vara detaljerad från början. Dess funktion är att synliggöra vilka moment som direkt påverkar kundupplevelse, intäkter och leveransförmåga. Därifrån kan teamet välja de processer där brister får störst konsekvenser, exempelvis hantering av förfrågningar och offertarbete. Introduktion av nya kunder eller kvalitetskontroll i leveransen. Detta prioriteringssätt är centralt för bokens praktiska karaktär. Systematisering blir inte ett administrativt mål i sig, utan ett sätt att minska variation och fel där de kostar mest. För svenska småföretag, där roller ofta är breda och resurserna begränsade, är logiken särskilt relevant. Ett fåtal tydliga och välanvända rutiner kan ge större effekt än en stor handbok som ingen hinner öppna. Metoden kräver samtidigt omdöme. Kundflödet är en startpunkt, inte en ursäkt för att ignorera ekonomi, personalansvar eller andra riskfyllda interna processer. För det tredje, ansvar och kunskapsutvinning flyttar systemarbetet från ägaren till teamet. Boken utmanar föreställningen att företagsägaren måste vara den som beskriver alla arbetssätt. Genuns framställer detta som en vanlig flaskhals. Ägaren har ofta överblick, men kan sakna både tiden och den detaljkunskap som krävs för att dokumentera hur arbetet faktiskt utförs. I stegen Assign och Extract fördelas uppgiften istället till de personer som kan arbetet bäst. Avdelnings- och ansvarskartor används för att tydliggöra vem som äger respektive del av flödet. Sedan rekommenderas ett tvåpersonsupplägg. En person visar och förklarar arbetsmomentet medan en annan fångar processen i ett användbart format. Det minskar risken att experten både ska utföra, analysera och skriva samtidigt. Det gör också tyst kunskap synlig, till exempel kontrollpunkter, undantag och vanliga misstag som sällan står i en befintlig instruktion. Mekanismen är viktig eftersom ett system bara blir trovärdigt om det speglar verkligt arbete. Samtidigt innebär delegeringen inte att ledningen abdikerar. Ägaren eller ledningsgruppen behöver sätta riktning, välja prioriteringar och avlägsna hinder. Men dokumentationen ska kunna växa genom medarbetarnas erfarenhet. På så vis blir systematisering även ett sätt att minska personberoende hos starka specialister, inte bara hos grundaren. Det kan göra överlämningar, introduktioner och tillfällig frånvaro betydligt mindre riskfyllda. För det fjärde, organisering och integrering gör processer till ett arbetssätt. Inte ett arkiv. Efter att en process har fångats uppstår en annan svårighet, hur den ska bli lätt att hitta, förstå och använda när tempot är högt. Genyns skiljer därför mellan att extrahera kunskap och att organisera den. System behöver ligga i en miljö där rätt person kan hitta rätt instruktion vid rätt tidpunkt. Boken argumenterar inte för att ett visst tekniskt verktyg magiskt löser problemet. Programvara kan underlätta sökning, uppdatering och åtkomst, men den ersätter inte tydliga beslut om struktur och ansvar. Än viktigare är steget integrate. Här flyttas fokus från dokument till kultur. Medarbetare måste se systemen som det normala sättet att arbeta, snarare än som byråkrati som lagts ovanpå det riktiga jobbet. Det kräver att instruktionerna är tillräckligt enkla för att fungera, att ledare själva följer dem och att förbättringsförslag tas om hand. Denna betoning gör boken mer realistisk än många råd som likställer standardisering med att skriva checklistor. I kreativa verksamheter kan det vara klokt att standardisera återkommande administrativa och operativa delar, medan professionellt omdöme lämnas öppet där kunduppdrag kräver det. Genyns vänder därmed på idén att system alltid begränsar kreativitet. När repetitiva moment är tydliga kan teamet få mer tid och mental kapacitet för problemlösning. Men ramen behöver anpassas, inte kopieras mekaniskt från en franchisekedja eller en helt annan bransch. Slutligen. Skalning och optimering behandlar system som levande delar av verksamheten, då sista stegen, scale och optimize, förtydligar att systematisering inte är ett projekt med ett slutdatum. När ett företag har dokumenterat sina mest kritiska flöden och fått dem att användas behöver det utvidga arbetet till de processer som blir viktiga i nästa tillväxtfas. Det kan handla om att göra introduktion av ny personal mer konsekvent, standardisera kvalitetssäkring eller skapa tydligare överlämningar mellan sälj och leverans. Skalning betyder alltså inte enbart att göra mer av samma sak. Det betyder att identifiera vilka arbetssätt som måste bli repeterbara innan ökad volym gör bristerna dyra. Optimering innebär sedan att systemen granskas och förbättras utifrån erfarenheter. En instruktion kan vara korrekt när den skrivs, men ändå bli irrelevant när kunder, teknik, roller eller erbjudanden förändras. Bokens synsätt är att människor driver systemen, medan systemen skapar en stabil grund för människors arbete. Det motverkar både två ytterligheter, total improvisation och stelbent regelstyrning. Nyare verktyg, inklusive AI, baserad transkribering och automatisering, kan påskynda dokumentation och rutinuppgifter. Men de bör enligt denna logik införas efter att processen har förståtts. Att automatisera ett oklart arbetssätt riskerar annars att sprida fel snabbare. Den praktiska konsekvensen är att företag bör ha en enkel rytm för återkoppling, ansvariga uppdateringar och beslut om när en process behöver ändras. Först då blir systemet en verklig organisatorisk tillgång snarare än en historisk beskrivning av hur man en gång arbetade. Sammanfattningsvis, Systemology passar främst ägare. Chefer och operativa ansvariga i små och medelstora företag där kunskap sitter i huvudet på grundaren eller några få erfarna medarbetare. Den är särskilt relevant när verksamheten växer, när introduktionen av nya medarbetare tar för lång tid eller när kvaliteten varierar mellan personer och uppdrag. Läsaren får inte främst en teori om strategi, utan en genomförbar ordning för att välja processer, fördela ansvar, dokumentera arbete och få rutiner att användas. Den praktiska nyttan ligger i att minska omfattningen av ett annars lätt överväldigande förbättringsarbete. Istället för att kräva hundratals manualer börjar modellen med de flöden som har störst betydelse för kund, leverans och intäkt. Jämfört med närliggande böcker som The E-Myth Revisited eller Work the System utmärker sig Systemology genom att lägga stor vikt vid själva dokumentationsmekaniken. Den förklarar vem som bör fånga kunskapen, hur ansvar kan kartläggas och varför teamets acceptans är avgörande. De fyra mognadsnivåerna ger dessutom ett användbart språk för att diskutera nuläge och ambition utan att reducera frågan till bara effektivitet. Bokens begränsning är samtidigt dess styrka. Den är mest användbar för läsare som faktiskt vill arbeta metodiskt med processer. Kreativa eller mycket specialiserade verksamheter behöver välja vad som ska standardiseras och bevara utrymme för professionellt omdöme. För den läsaren erbjuder boken en konkret metod snarare än ett löfte om att alla företag ska fungera på exakt samma sätt. Om du vill stödja David Jenins, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!